Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
På grund av att Frida har deadline den här veckan sitter hon på en bergstopp utan täckning och är med i författarpodden per telefon. Idag har det blivit dags för författarpoddens stora utgivningsavsnitt där vi ska prata om vad du gör med ett färdigt manus, hur du ökar dina chanser att bli utgiven, vad händer sen när du blir antagen eller avslagen, nej vad säger man, refuserad och lite om det går att leva på att skriva.
Ja.
Så det är ett riktigt roligt, maffigt avsnitt idag som jag ser fram emot att spela in väldigt mycket. Särskilt tillsammans med dig, Frida.
Vad kul, jag också.
Eftersom du kan så mycket.
Ja, såklart. Jag är expert.
Ja, du är så ruttad. Du lever ju på det här. Det gör ju inte jag på samma sätt.
Nej, ja men det gör jag. Och jag har ju också suttit i den här titeln att jag har drömt om att bli utgiven och skickat in manus och blivit refuserad och har... Ja, men har vaskat fram en ganska bra bild skulle jag vilja säga av hur man ska göra just för att försöka nå fram, vad man ska tänka på, hur man kan öka sina chanser och hur man ska hantera det där stora jobbiga nejet som ofta kommer.
Ja, hur fan hanterar man det på ett bra sätt? Det undrar jag fortfarande.
Ja.
Men vilken ände ska vi börja i då tycker du?
Jag tycker att vi ska börja prata lite om generellt det här med förlag och hur man ska tänka när man kontaktar dem. Vi fick någon fråga som där det stod ungefär att okej, nu har jag skrivit färdigt mitt manus. Vad gör jag nu? Det förstår jag ju att man kan känna sig lite osäker på. Vad är liksom nästa steg? Vad tar jag mig till nu? Och vi har ju haft avsnitt där vi pratat om redigeringsprocessen och hur viktigt det är att man verkligen går igenom sitt manus flera gånger. Men när man känner att nu kommer jag inte längre, nu är det dags att skicka det här till ett förlag, då finns det ju lite olika saker att tänka på.
Vad är det då?
Mitt första tips är att man ska verkligen göra research om vilka förlag man ska skicka till. Och jag tycker att, eller så här brukar jag resonera, att man ska leta efter förlag där man tycker att en bok skulle passa in. Skriver du en viss genre eller en viss typ av bok, så titta vilka förlag som lyckas med den typen av böcker. Och gärna, jag brukar säga att gå in och kolla på liksom, ja, men topplistorna i bokhandeln. Vilka böcker får stor synlighet, vilka böcker säljer bra och vilka förlag kommer de böckerna från. Och gör en topplista. Gör en 10 topplista, vilka förlag skulle du helst vilja komma ut på? Och sen så börjar du helt enkelt skicka in till de förlagen.
Men då gäller det också att veta vilken genre du har skrivit i.
Ja, det är ju bra att försöka identifiera vilken genre du har skrivit i. Vad är det för typ av bok? Är det en underhållningsroman? Är det någonting som du tänker? Är det en fin litterär bok? Är det något som du ser skulle kunna sälja i stora volymer? Eller är det mer en bok som kanske kan nomineras till litteraturpriser och få fina recensioner? Så att det är bra att ha en koll på sin egen bok. Och det är ju del 2 då i det här. Att försöka förklara det här i det så kallade följebrevet.
Följebrev har vi ju pratat om för länge sedan, vet jag. Vi läste upp våra egna följebrev en gång i tiden.
Ja, det gjorde vi kanske. Wow. Ja, det har säkert hänt en del sedan dess, skulle jag gissa på, både för dig och mig.
Ja, man skickar ju in helt digitalt nu dessutom. Ja. Då är ju följebrevet inte längre handskrivet, tänker jag.
Nej, för det tror jag är jätteviktigt att tänka på. När man skickar in ett separat papper som är ett följebrev, då ligger det i sakens natur att man är jättenoga Men om det här följebrevet istället ligger i ett vanligt mejl, då finns det risken att man är lite mer slarvig.
Mm.
Så mitt råd är ju att man lägger väldigt mycket tid på det här följebrevet. För det är ju din första kontakt med förlaget. Och det kan ju vara där som de får upp ögonen för dig.
Mm.
Så att lägg tid på följebrevet. Skriv ut det, gå igenom det, liksom putsa på det.
Bolla det med någon kanske till och med.
Ja, så att det inte blir ett snabbskrivet mejl. Man tänker, ja, hej, hej, hopp, här kommer mitt manus, kolla in det liksom. Det räcker inte riktigt, utan förlagen får jättemånga manus. Alltså enormt många tusentals manus.
Mm.
Och det här har ju jag pratat med förläggare om, att det här är ju ett problem på sätt och vis för dem.
Mm.
För de har ingen möjlighet att titta på allt.
Nej.
Och därför är det ju bra om du kan sticka ut redan i ditt manus. Eller förlåt, i ditt följebrev och i manus såklart.
Ja, men ska komma det är också bra att sticka ut.
Ja, det är jättebra att sticka ut med sitt manus. Men i följebrevet. Och då skulle jag säga att det allra viktigaste, det är ju hur du presenterar din bokidé. Alltså pitchen. Hur du förklarar vad din bok handlar om. Vad det är för typ av bok. Och jag skulle säga generellt att följebrevet ska inte vara för långt. Jag skulle säga max en sida.
Okej. Okay.
Och då tycker jag att man ska ha med såklart kontaktinformation. En kort presentation av vem du är.
Mm.
Och där ska du ha med sånt som är relevant för ditt skrivande.
Okay.
Alltså är du en person som är utbildad inom språk eller att skriva på något sätt. Då kan du gärna ha med det.
Mm.
Du jobbar med det kanske.
Gått en skrivkurs.
Ja, precis. Då tycker jag att man kan ha med det. Man kan också ha med vad man tycker är viktigt i en bok själv. Alltså jag är... lägger mycket tid på språk, jag tycker det är viktigt, då kan man ha med det.
Mm.
Och också om du har någon tematiskt, alltså har du skrivit en polisroman och är polis eller jobbar inom rättsväsendet, då är ju det relevant.
Just det.
Men det är ju inte relevant att berätta att du tycker om att dreja krukor eller flyga med drakar eller vad det nu kan vara, om det inte har något specifikt med boken att göra. Så det är ju inte den typen av presentation. Och sen så tycker jag gott som du säger att man kan säga något om vilken genre man skriver i.
Mm.
Och kanske vilken målgrupp man har.
Mm.
Och jag tror inte att det är fel att jämföra ditt manus med böcker som du tycker om.
Mm.
Och säga att det här har varit min vision. Jag ville skriva en Donna Tartt roman. Eller jag ville skriva på det här sättet. Jag är jätteinspirerad av Kepp. Eller paret. Alltså du skriv liksom vilken stil det är du har tänkt dig. Vem du är inspirerad av. Och jag tycker inte att man ska skämmas för att fjäska. Vet du att det här förlaget har gett ut någon bok som du gillar jättemycket. Så säg att jag är stor. Jag är mycket, tycker väldigt mycket om den här boken ni har gett ut. Och jag har skrivit något med lite samma stil. Eller blivit inspirerad av den.
Bra.
Så visa att du är påläst också om genren. Och liksom... bokliv, det som pågår i bokbranschen.
Mm, skitbra.
Och så kan man ju också säga om det är en tilltänkt serie eller det är en fristående bok.
Ja.
Jätteviktigt. Och sen såklart pitchen, det allra viktigaste av allt, när du berättar om bokidén. Och då brukar jag säga att här ska du tänka baksidetext.
Mm.
Alltså du ska skriva någonting som gör att förläggaren blir nyfikna och vill läsa den här boken.
Mm.
Så du ska inte skriva, det handlar om en tjej som är med om det här och det här och det här och på slutet så händer det här.
Mm.
Utan skriv det liksom så spännande att du vill locka in dem i läsningen. Och tänker att det här har hänt och det här, vad gör hon sen eller vad kommer hända eller hur ska det här gå? Det är bättre att skriva den typen av beskrivning. Vad tänker du om det? Vad har du tänkt om liksom själva pitchen?
Jag tycker det är superbra tips du kommer med. Verkligen konkreta och tydliga, och jag tror att de funkar också. Sen tror jag att det är ju skitsvårt att ta sig igenom höstacken, eller man säger. Och jag har ju själv varit lite i jobbsökartagen på sistone och identifierat den stora likheten mellan att försöka få en bok utgiven och att försöka få ett jobb. Att det är ju lättare om du har en ingång eller en kontakt. Det går ju inte att komma ifrån. Och det kanske är lite deppigt, men jag tror tyvärr det är så. Har du kontakter så använd dem. Det är väl mitt krassa tips. Och för egen del så hade jag ju inte det när jag blev antagen med det här följebrevet och romanen som jag bifogade. Men då valde jag ju att gå på ett tips jag fått av en förläggare eller redaktör som fanns i min bekantskapskrets. Att välja ut en specifik förläggare och skicka det till den personen så att det damp ner på den personens skrivbord och den började läsa av den anledningen att det kom direkt till den personen.
Mm.
Och det var så jag blev antagen. Så jag tror fortfarande, även nu när det är, du ska inte längre skicka utskrifter av ditt manus, som jag har förstått. Nästan alla förlag tar emot digitala manus och därmed digitala följebrev. Men det är jättesvårt. Ja. Och det som ju också kan vara både deppigt och trösterikt, det är ju att du kan ha skrivit ett skitbra manus som ändå inte väljs ut.
Ja. Ja.
Just för att det är så himla många. Och jag, på tal om just den här liknelsen vid jobbansökningar, så var det en vän vars partner rekryterat, som då tidigare i sin rekryteringskarriär då hade de fått in kanske 200 ansökningar. Så delade de högen i två högar och slängde en av dem.
Herregud, så deppig.
Och bara, nej, det fanns nog ingen bra i det här ändå. Och det är fruktansvärt att höra. Verkligen helt fruktansvärt att höra. Men jag tror att det är tur och det är att du har skrivit någonting som faktiskt är bra. Men om du inte blir antagen så behöver det inte betyda att du inte har skrivit en bra bok. Det kan tvärtom vara så att du bara haft otur och att någon fel person ögnade igenom ditt följebrev och valde att inte ens öppna ditt manus. Så, men för att inte för att knyta an till de tips du gav, så tror jag att det är så himla bra. Det tänker jag också är en likhet med varför mitt manus blev antaget. Att jag tryckte mycket på min erfarenhet från att gå på internatskola och att jag hade skrivit en roman som utspelade sig där och där jag berättade om den här stängda världen utifrån ett självupplevt perspektiv.
Mm.
Så att just den delen om så här, är din bakgrund relevant för det manus du har skrivit, så kan det vara jätteäggande för en förläggare och bara, oh, wow, är det en fallskärmshoppare som har skrivit om en fallskärmsolycka? så blir det ju, det blir en, du signalerar att du vet vad du har skrivit om, även om det är i fiktiv form. Och det är ju någonstans, är det ju, tänker jag så här, ja, jag tror också det är jätteviktigt att göra en topplista och ta reda på vilka förlag som passar din genre bäst. Mm. Men mitt tips skulle nog ändå vara att tjonga iväg till alla. Du har inget att förlora på det.
Absolut, men sen måste du också tänka på att nu finns ju liksom säkert 50 stora etablerade förlag, säkert 100 eller fler om du räknar med alla små förlag. Och visst kan man skicka till alla. Men jag skulle ändå rekommendera att man börjar med toppen.
Finns det så många?
Ja, det finns det, Agnes. Och då kan det ju bli ett administrativt problem. Och också så att du kanske då får en lapp hos någon som du egentligen inte alls vill komma ut hos.
Mm.
Så att jag skulle verkligen säga att börja med toppen. Sen håller jag med om att man ska skicka till så många. Alltså 5-10 i alla fall ska du börja med, kanske ännu fler.
Mm.
För att det chansen att nå fram är så liten. Men jag tycker inte att du ska skicka till alla som finns.
Okay.
Men om, ja, det beror ju på om du jobbar med det här heltid, kanske det går.
Ja, men om man har en vecka över och bara gör en enorm insats. Då kan det ju vara härligt sen och bara, nu har jag sått. Nu får vi se om det kommer upp någonting. Och har du bara sått ett enda frö och behöver vänta i 3 månader, för ofta är det väl ungefär det som det kan ta att få ett första svar. Oavsett om det är positivt eller negativt. Då blir det sen så ett nytt frö och vänta i 3 månader till. Så det beror ju på vad man är för typ av person också. Jag vill gärna att saker ska hända. Och därför är ju just den här väntan är ju outhärdlig faktiskt. Att behöva vänta i månader. Och det upphör ju inte sen, det har vi ju pratat om också. Att när du väl har blivit antagen så är det ännu ett gäng nya långa transportsträckor där du inte hör ett ljud från förlaget och förväntas jobba på egen hand och sådär. Tid tar ju.
Verkligen.
Och sen plötsligt blir det superbråttom.
Ja. Gud, nu har jag så många kommentarer till det du har sagt. Du vet inte var jag ska börja någonstans. Jag försöker göra en liten lista här så jag ska glömma bort något. Men det här du sa om att det är jätteorättvist, det är det ju. Det måste man liksom förlikas med. Det är som att köpa en, det är som att köpa en lott nästan.
Mm.
Och det finns ju massa saker man kan göra för att öka sina chanser. Och vi ska komma, jag har en hel sektion om det.
Oh.
Men det här du säger med att man ska ha kontakt med dem, det kan ju vara ett sätt att skapa den där kontakten. Och hur gör man då det?
Mm.
Och mitt allra bästa förslag är ju att du kommer på förlaget. Om förlaget har öppet hus, om förlaget har releaset som du kan ta in på för någon författare. Kom dit, var trevlig, mingla, försök att prata lite med förläggare och författare. Alltså,
verkligen.
Generellt så, det är ju ganska många som kommer att prata med mig och säga att de vill bli utgivna. Och jag kan försöka ge tips och sådär. Sen verkar det vara många som tror att jag kan hjälpa dem att komma ut på de förlag jag är på. Så funkar det inte.
Nej.
Det är inte så att en författare kan påverka andra författare. Alltså, det är inte så att jag kan säga till min förläggare, nu ska du ge ut den här boken. Utan förläggare, det är ju förläggarna man ska rikta in sig på.
Mm.
Men jag har lite erfarenheter av det här. Människor som kommer fram på bokmässan och sådär. Och då finns det liksom lite två olika typer.
Mm-hmm.
Den ena typen är, kommer fram och sådär. Tjena, vet du vad? Jag skriver en bok. Och ska vara lite så här att ja, men spela lite cool. Och så här, försöka göra mig nyfiken och förlägga den. Och så här, ah, har du tur kanske du kommer få läsa den i framtiden. Lite så. Och det är liksom helt fel väg att gå när konkurrensen är så hög, tyvärr. Så det är bara ett litet tips här. Alltså här är lite så här åspelat svår.
Hur många som har du stött på?
Det här händer ofta.
Hur är könsfördelningen mellan dem under en nyfiket?
Ja, okej, okay. Det är kanske mycket män. Fast det är kvinnor också. Men absolut är det mycket, många män som gör så. Men att det här att de tror att man då ska bli så här, åh, är det sant? Åh, kan vi få läsa? Åh, gud vad spännande. Så funkar det ju inte. Man måste inse tyvärr att man är i ett underläge.
Ja.
Och det som funkar tycker jag är ju när någon kommer fram. Och så här är branschen och så här är det ju alla jobb. Att de kanske närmar sig genom att säga så här, åh, jag tycker ni har ert förlag verkar för himla bra.
Mm.
Eller som jag sa i följebrevet, jag har läst den här boken, jag tycker så mycket om de här böckerna ni ger ut, eller de här författarna. Jag håller på att skriva på ett manus, jag har jobbat på det länge, jag har gått en skrivkurs.
Mm.
Och jag hoppas ju att jag kan skicka det till er inom den närmsta framtiden.
Mm.
Den framtoningen är ju så mycket bättre.
Mm. Mycket behagligare att höra dig berätta om också, kan jag säga.
För då tror jag att det faktiskt, och har man då lite tur, att och man kanske säger så här, jag vet, jag är, och som du säger, att man har något speciellt kvitt. Jag är dykarinstruktör och jag var med om en så dramatisk händelse en gång och det inspirerade mig att skriva en bok som utspelar sig på en dykarstation eller vad det nu, ja, någonting så. Då kan man ju faktiskt, då kan det faktiskt vara så att det fastnar hos den här förläggaren och säger, ja men vad spännande, ja men skicka den, det vill vi gärna läsa ungefär.
Mm.
Och då har man ju en liten, då har man en liten, liten fördel där. Att då kanske när du skickar den här, ja, ah, vi står på bokmässan och jag berättar om min dykarhistoria. Nu känner jag mig äntligen färdig med manus och hoppas att ni vill läsa.
Mm.
Då kan ju det vara det här, den här lilla grejen som gör att förlaget faktiskt börjar läsa ditt manus.
Men hade du då skickat det direkt till den förläggare du hade pratat med på bokmässan i så fall?
Ja, då hade jag nog gjort det. Sen så tänker jag att det här tipset har ju nu gått runt i så många år att jag inte är så säker på att det funkar för alla. Jag hade nog skickat både till manushögen och till förläggaren.
Ja.
För de har ju ofta, förlagen har ju ofta en mail som bara är för manusinskick.
Mm.
Och där är det ju, det är dit de vill att du ska skicka ditt manus.
Ja.
Så att absolut, man kan testa, har man fått kontakt med förläggare Så kan man absolut skicka till dem. Men jag skulle nog skicka till manushögen också för säkerhets skull.
Ja.
Och då är det också jätteviktigt att kolla om förlaget har bett om några specifika saker. Ofta så, eller vissa förlag har ju instruktioner. Så vi vill ha det här av dig. Och då måste du vara noga med att verkligen skicka det som de ber om.
Just det.
Och det kan ju vara hur det ska se ut. Vissa vill bara ha de tre första kapitlen.
Mm.
Och vissa är väldigt specifika med sina. Vilket, jag har, det är något förlag, nu vet jag inte om det, alltså jag har inte kollat på ett tag. Men jag vet innan så var det något förlag som bad om vad det nu var. Om det var tre kapitel eller de 50 första sidorna och en synopsis.
Aha.
Och det kan ju vara ett smart sätt för dem. Och det är ju, synopsis är ju som en baksidestext. Oj, gud vad trött jag är. Baksidestext, fast lite längre.
Ja, gud, synopsis. Herre, jag fick ju hjärtklappning bara av det. Tänk om jag hade börjat skicka in synopsis. Det hade jag aldrig. fått någon bok antagen.
Ja, men det gör jag. Jag skriver synopsis, men det är svårt. Alltså synopsis är svårt att skriva.
Ah.
Men det som gör det lite lättare är ju att det inte finns några tydliga regler. Utan du får skriva en synopsis som passar dig.
Ja, och det kanske är lättare att skriva synopsis när boken är klar på sätt och vis.
Ja, absolut.
Om du har boken klar och ska skicka dina 3 kapitel och ditt synopsis så blir det lättare. Det blir som en sammanfattning på sätt och vis då för förläggaren. Men det jag tänker också på, det här med att numera skickar alla in digitalt. Det gör det ju enklare och mer ekonomiskt hållbart att skicka det. Att du inte behöver tänka så, åh nej, nu skickar jag en utskrift.
Ja.
Till en specifik förläggare. Ja. Men det tipset jag fick då när de sa att skicka direkt till en förläggare. Då sa samma person att så här, om nu förläggaren inte vill läsa ditt manus.
Ja.
Då kommer det hamna i manusögen automatiskt. Då kommer den.
Okay.
Och sen vet ju inte. Alltså, allting är ju individuellt också. En viss förläggare kan ju bara bli skitirriterad och tänka. Varför fattar de inte? Ska inte skicka hit och slänga det i sin papperskorg? Men det har jag också varit inne på, att nu när alla ska skicka digitalt, det kanske faktiskt kan vara smart att skriva ut sitt manus och skicka det till en specifik förläggare, eftersom de inte får någon post längre.
Aha, du menar pappersmanus? Ja, kanske.
Men nu har vi ju tipsat om det, så nu blir det väl 500.
Nu skickar alla in det. Och sen så tänker jag också, det här med, ska man skicka till ett stort eller ett litet förlag, det ska man ju också fundera över. Och det har vi pratat om, men jag kan bara lite kort säga att är man debutant eller aspirerande författare, så kan det vara en fördel med ett litet förlag. Att de kan vara lite snabbare, lite mer på tårna, lite mer intresserade av debutantmanus. Och också att det kanske är lite, en större chans att de satsar på en. För på ett jättestort förlag så har jag sagt det 1000 gånger. Du är en liten fisk liksom. Så att det är inte... När människor som är aspirerande författare frågar mig om jag ska välja stort eller litet förlag, så brukar jag rekommendera att rikta in sig på lite mindre förlag.
Ja, för ofta är det väl lika många debutanter på ett stort som på ett litet. Det är ju bara 2-3 kanske per säsong eller år. Oavsett om det är ett stort eller litet förlag.
Ja, och jag tror kanske vissa små förlag, och särskilt om de är lite nyare och är inställda på att växa, de kanske ger ut ännu fler debutanter än Albert Bonniers förlag till exempel.
Spännande.
Så det tror jag är jättesmart. Och det här du sa med den här väntan, det är ju pest att gå och vänta. De här, ofta brukar det stå kanske 4-12 veckor. Och jag tycker att har den här tiden gått, står det på förlagets hemsida eller du får ett svar när du mejlar in ditt manus att vi kommer att höra av oss inom 12 veckor och det har gått 12 veckor och ingen har hört av sig, då tycker jag att man får lov att mejla och fråga. Jag skickar in ett manus, har ni hunnit kika på det och försöka ta den kontakten. Man ska nog inte mejla liksom innan det och tjata, för då blir de nog bara irriterade. Men det allra viktigaste, om du nu får ett erbjudande från ett förlag, om ett förlag har varit intresserade och du kanske känner att det här är inte mitt topp 5 förlag eller topp 10 förlag, då tycker jag att man kan höra av sig till några av de förlagen som man allra helst vill komma ut på och berätta. Jag skickade ett manus till det här datumet, och kanske lite, jag skickade mitt dykarmanus till er som vi pratade om på bokmässan, och nu har jag fått ett erbjudande från ett annat förlag som gärna vill ge ut min bok. Och då undrar jag om ni har hunnit läsa, för ni är ju mitt första halvval eller något sånt där.
Mycket
det
bra.
Tror jag är jättesmart.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Sick of being upsold at gyms?
My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum.
At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget.
Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.
Då får ju de, om de inte har hunnit kolla på ditt manus än, då finns det ju en mycket större chans att de gör det.
Verkligen, man vill inte missa en succé. Det kommer jag ihåg när jag blev antagen. Då var det en bok som precis hade kommit ut på ett annat förlag. Ja. Där den förläggare jag träffade då berättade att så här, ah, den här boken den hade hamnat hos oss.
Ja.
Men vi missade att läsa det i tid. Och så ja, nu kom den ut och blev en succé.
Ja.
Så att det, ja, jag tror absolut att trycka på att andra är intresserade, det är väl bara en så här del av den mänskliga instinkten att ha, missar jag någonting här?
Ja.
Så absolut. Men jag är så nyfiken på att höra, hur ska jag komma över min refusering då, Frida?
Oj, ja. Men vet du vad, kan vi komma till det om ett ögonblick? Går det bra? Förlåt.
Det är så stort än.
Jag är inte himla.
Det kräver en kopp kaffe.
Ja, verkligen. Ja, men det är verkligen. För jag tänkte jag ska berätta lite om min författarresa och hur mina refuseringar. Men jag ville först bara säga några till saker om det här med förlagskontakten. Några saker du absolut inte ska skriva i ditt följebrev eller ditt nej. Mm. För det finns ju några sådana varningstrianglar, om man ska säga, röda flaggor som man ska undvika. Man kan ha med ett utlåtande, tycker jag, liksom ett citat från någon som har läst. Om det är kanske en redaktör eller man har liksom en duktig testläsare. Jag har en testläsare som tillhör min målgrupp. Hon säger så här, det här var en av de mest spännande böckerna jag läst i år, eller vad det nu är. Det är okej, men du ska inte ha ett utlåtande i stil med, min mamma tycker att det här är jättebra.
Nej.
För det funkar inte.
Om hon inte är författare.
Ja, okej. Okay. Min mamma... Vivica Sten tycker det, då kanske det går. Eller ja, Ann-Marie Skarp. Eller, ja. Om det är en ålder, då kanske. Men då kanske man inte behöver skriva det för mamma. Men så det ska man akta sig för. Och man ska också akta sig för att be om ursäkt för manuset. Att skriva ungefär så här. Jag vet att min grammatik är jättedålig. Eller jag vet att slutet är inte bra. Eller så där. Skriv inte det för allt i världen. För då är det en sak som gör att de inte läser. Du ska göra dem nyfikna. Du ska inte be om ursäkt för saker. Och som sagt, berätta gärna. Jag har jobbat med det här manuset i 2 år. Jag har betalat en lektör som läser, ger feedback. Och liksom, berätta gärna allt jobb du lagt ner. Och säg inte, försök inte peka ut saker som är dåliga.
Jättebra.
Och också som vi pratat om. Den första delen är så otroligt viktig. Alltså de tre första, det första kapitlet, första sidan, första kapitlet, de tre första kapitlen. För det är ju ofta den chansen du får.
Ja.
Så att de ska vara så jäkla bra. Du ska vara så nöjd med dem. Du ska ha jobbat om dem 100 gånger, de tre första kapitlen. Så att du verkligen kan hooka liksom, den som läser. Så också super, super viktigt.
Skitbra. Vilka tips?
Ja. Men okej, refusering, det är ju jobbigt, eller hur? Du har blivit refuserad, eller?
Nej, eller?
Du har blivit refuserad, men...
Jo, det har jag ju absolut. Alltså, men manuset blev sen antaget. Men jag skickade ju in manuset till ett gäng manushögar då innan jag fick det där tipset om att skicka till en förläggare. Och då fick jag ju de här... Ja, men ganska snabbt ändå, efter en månad ungefär, fick jag de här vänliga men väldigt kortfattade som jag läste som att ingen hade läst det. Det finns ju lite olika nivåer på refuseringar. Det finns ju det här som är tack för att du skickar in ditt manus men det är inte aktuellt för utgivning.
Nej.
Eller vad det kan vara. Och sen något där de kanske faktiskt signalerar att de har läst och uppmuntrar dig att fortsätta. Att det var spännande ton eller spännande ämne eller... Och kom gärna tillbaks. Något sånt har jag aldrig fått. Utan jag har bara fått de här korta. Och det allra första var ju värst. Ja. Såklart. För det är något du tränar upp. Och när, det är därför jag också kan tycka att det här att så många frön samtidigt är bra. För att då har du vanan uppe. Du är liksom on a roll att bli dissad. Så att det gör inte lika ont med 2, 3, 4. Men jag har alltid tyckt att det är så svårt att bli bortvald. Det är så jobbigt för mig. Så jag vill ha alla tips på alla sätt hur man överlever det här.
Nej, men jag tror att alltså det allra viktigaste är ju att förstå Att bara för att du blir refuserad så betyder inte det att du inte är bra eller ditt manus inte är bra eller att ditt manus inte har potential.
Nej.
Utan att det är just den här förläggaren som just i den här stunden inte tycker att ditt manus passar in hos dem och är något de kan satsa på liksom, just i det här ögonblicket. Mm. Och jag har ju också blivit refuserad och jag har berättat om det i podden. Min allra första kontakt med förlagsvärlden när jag skrev ett manus och nästan blev antagen.
Ah.
Och jobbade om och sen fick höra liksom precis på målsnöret att tyvärr så inte vet du konkurrerar för mycket med alla författare.
Mm.
Och det var ett hårt slag, men samtidigt var det ju inte ett standard nej.
Nej.
Och det gjorde ju att jag fick liksom mer bensin på min brasa.
Ja, hur hanterade du det? Jag har glömt nu. Jag vet att vi har pratat om det förut.
Ja, nej, men jag blev ju superledsen såklart. Det var ju en chock. Men jag blev ju också jättetaggad. Och jag tror bara att man måste acceptera att det här är en del av författarskapet. Alltså även när man är utgiven så blir man ju refuserad. Och det kan ju vara så enkelt att man pitchar en idé till sin förläggare och de säger det där tror vi inte riktigt på. Det är en typ av refusering. Sen så var ju jag med om att när jag hade skrivit mina historiska romaner och ville skriva en samtidsroman som sen blev bokhandeln för Riverside Drive och kände så här wow när jag skrev den, liksom helt nytt självförtroende och att jag hade hittat en ny röst och att det var en historia som verkligen var något lite extra och skickade in den till min förläggare och hon sa nej. Och inte bara sa nej utan hon sa typ ja men mellan raderna ungefär att du kanske, det kanske är dags för dig att sluta med skrivandet. Eller det här passar. Alltså,
nej, inte okej.
Okay. Nej, det var inte okej. Okay. Det var en väldigt klantig refusering skulle jag säga. Men i alla fall, kontentan var ju att jag vill inte läsa något mer av dig. Så att du ska kanske vända dig till något annat förlag. Hej då. Alltså hon avbröt samarbetet. Det var en sån jäkla knäck.
Ja, det förstår jag.
För jag menar, de flesta förläggare säger kanske då om du är utgiven att men jag gillar inte det här, men du får jobba om så kan jag läsa igen. Men hon sa bara nej liksom.
Och vad hände då?
Nej, då grät. Alltså, det var helt fruktansvärt att jag var på jobbet och hon ringde mig. Och du vet, alltså, det var verkligen inte roligt. Nej, jag tappade ju lusten. Då skrev inte jag på något år. Och var väldigt inställd på att nu får jag ge upp. Liksom. För jag tänkte ju då att mitt omdöme, det måste vara något väldigt fel på mitt omdöme.
Mm.
För jag tycker att det här är bra. Och så säger hon bara tvärnej. Så att då måste jag ju vara helt ute och cykla.
Men hon hade inte ens läst det då, eller?
Jo, hon hade läst det. Och sagt nej. Eller jag vet ju inte hur mycket hon hade läst. Men hon sa att hon inte förstod sig på det. Hon förstod liksom inte riktigt sig på vad det nu var. Karaktärerna och historien. Hon sa att det här finns ju inte riktigt i Sverige, den här genren. Och det är hon trodde riktigt att de ville läsa det ungefär. Det var i alla fall vad hon sa. Jag vet inte om det var något annat som låg bakom. Men i vilket fall som helst var det en jäkla knäck.
Ja, det förstår jag.
Och det kan ju jag tycka. Är man förläggare och ska refusera någon?
Gör inte så.
Nej, gör inte så.
Är det ett medskick till alla förläggare som eventuellt lyssnar?
Ja, man kan ju bara säga att tyvärr passar inte det här oss. Jag är jätteledsen, men det här funkar inte hos oss. Av någon anledning. Men jobba vidare eller byt genre eller ge något tips liksom.
Ja. Men det gick väl skitbra för din bok sen? Du fick väl värsta upprättelsen?
Ja, det är det som är så sjukt. Att den kom ju ut sen ett år senare ungefär så hittade den fram till en annan förläggare. Att jag tror att det här var 2016 som hon ringde till mig. Och det här hände. Och sen kom den här boken. Tog det ett år. Jag bara la bort allt skrivande, var helt knäckt, var helt förstörd, gav upp liksom författarskapet. Och sen så hittade det fram via min agent till ett annat förlag, det här lilla då LB-förlag, Louise Beckelins förlag som var nystartat. Och de gillade och sa, men det vill jag ut. Och jag sa ja till det såklart, men jag hade liksom noll förhoppningar. För jag tänkte att det är kört för mig. Om en förläggare, en högt uppsatt förläggare på ett stort förlag säger att det här inte är något att ha, då är det förmodligen inte något att ha. Och så kom boken ut och blev liksom en jättesuccé, sålde jättemycket, har sålt över 125 000 ex. Låg etta på topplistan, var den bäst säljande boken i Sverige under en period. Och har också sålt liksom till 13 länder och blir nominerad till flera litterära priser i andra länder. Alltså den har blivit en jättesuccé.
Otroligt, Frida.
Ja, det är ju jättekul. Men det är också lite
talande kan man ju säga i den här subjektiviteten.
Ja, talande, exakt. för förläggarna vet ju inte, det är inte så här, bara för att de säger nej betyder inte att boken inte är bra eller att den inte kommer bli älskad och läst. Det betyder bara att de, det inte passar dem just nu. Och det kan ju ha att göra med deras, vad de har för personlig smak. Det kan ju vara så att de har gett ut en bok på lite liknande tema som kanske inte har gått bra. Eller så har de precis läst tre andra manus som har något gemensamt med ditt som de tycker att, men gud, nu skriver alla om det här. Nu är det här vill inte jag läsa mer om. Eller vad det nu kan vara. Du vet ju aldrig. Men man måste på något sätt kunna säga till sig själv att bara för att det här, du fick ett nej nu, så betyder inte det att den här boken inte har någon framtid. Eller att du som författare inte har någon framtid.
Nej. Och jag kom på en grej nu.
Ja, säg, säg.
Att jag har väl på sätt och vis refuserat över fel. Jag är ganska lättkränkt tror jag och väldigt lättsårad när det gäller mina manus. Och det var ju ett tillfälle då jag reseskrev en roman på bara 3 veckor eller något sånt. Och skickade in den till min förläggare. Och fick då så här, vad kul, jag läser och återkommer. Och sen svarade han inte på 3 månader. Och när han, så där kanske jag berättat i något annat avsnitt.
Ja, men det gör ingenting.
När han väl svarade så var det liksom, ja men lite så här, ja men jag fattade ju att det var ointressant. För det tar inte 3 månader. Eller nej. Så gör det, jag vet inte. Men då var det lite så här, ska vi ses eller vill du prata på telefon? Jag har en del synpunkter som vi kan bolla, bla bla bla. Så det var inte ens så här, det här var det värsta skit jag läst. Men jag var jättesårad, så då skrev jag in i kalendern på dagen då, exakt lika många dagar framåt i tiden som han hade dröjt, att då ska jag svara.
Vilken händ, Agnes.
Så 3 månader senare så svarade jag förläggaren, hej, oj, hoppsan, tiden gick.
Ja, ja.
Och då hade jag ju skrotat den idén, eftersom jag är så, ja men jag tror att jag är mycket känsligare än du faktiskt på att om någon säger nej, men här vill inte jag ge ut. Jag hade bara, jag hade begravt det manuset för evigt om jag hade fått den dissen. Så därför är det ju jättebra för mig att höra det du berättar. Att det är ju helt och hållet en subjektiv åsikt som liksom kan påverka ditt liv på det sättet. Och det är klart att jag ju också fattade att mitt reseskrivna manus var ju mer ett råmanus än ett färdigt manus och jag borde ju inte ha förväntat mig något så här, det här ger vi ut såklart. Jag vet inte ens varför jag skickade in det egentligen, det är väl lite den där bråskan jag har inombord så att jag vill bli klar med saker och få feedback direkt och sådär. Men då blev min bästa hämnd var att ge lika lång tid tillbaks, men det påverkade jag antagligen inte honom överhuvudtaget, han hade ju glömt.
Ja, men jag menar, så här är det. Det är en jobbig situation. Även när man är utgiven författare kan det ju vara jobbigt att höra feedback från sitt förlag. Och jag tänker att det som är viktigt är att man liksom, det är så många författare och så många otroliga böcker som har blivit refuserade. Och det är också jättebra påminna sig. Alla de här som har blivit refuserade liksom jättemånga gånger och sen blivit stora succéer. Det händer ju hela tiden. Och det är därför man inte... Och det här kanske är det svåra att veta när man ska släppa ett manus och börja jobba på något nytt. För det måste man ju till slut, kanske man måste då, man skriver på ett manus, man har sitt debutmanus, man blir refuserad och kanske flera gånger om och kanske jobbar om och fortfarande blir refuserad. Då kan det ju vara så att nu kanske det är läge att släppa manuset liksom och börja på något nytt. Men det är, och det kan ju vara, det här är ju ytterligare ett perspektiv som är någonting som man inte kan riktigt säga när man är mitt i det, men att man kanske kan tänka i efterhand att det kanske är bra att man inte debuterade med det där första manuset. För ofta blir man ju bättre och bättre ju mer man skriver, ju mer man tränar. Du vill ju debutera med rätt manus så att säga. Så det kan ju också vara en sak att tänka att är det här rätt manus? Nej, det kanske inte är. Jag kanske ska hitta på något nytt. Och vad har jag lärt mig? Och vad kan jag då liksom använda framöver?
Ja, verkligen. Men på tal om det, visst var... Gabriel García Márquez bok som gavs ut efter hans död nyligen, eller blandade ihop honom med någon annan, det gavs ut en roman av hans döda barn, nej, hans levande barn. Han var död. Han hade sagt när han skrivit klart det här manuset, det här är skit. Men han var också dement. Och barnen hade gjort bedömningen att det var inte skit. Och pappan hade också sagt när han dog, gör vad ni vill med mina grejer. Jag bryr mig inte. Så då kom den ut och fick väldigt svala recensioner. Du följde inte det här när det hände.
Nej, jag har inte alls det här hämtat helt.
Men då kände jag så här, det här var lite taskigt. Om jag hade sagt till mina barn, nej, det här manuset, det är bajsdåligt. Då hade jag hoppats att de inte hade gett ut det och kanske kastat en skugga över mitt författarskap postumt.
Ja.
Eller hur tänker du? Hur hade du reagerat från din grav?
Oj, jag vet inte. Men det är klart att det är ju lite trist. Men då tycker jag att det har ju förlaget och förläggaren en jätteviktig roll att vara någon slags kvalitetskontrollant.
Ja,
verkligen. Så jag tycker inte bara att det är bara, alltså jag tycker inte det är så konstigt att barnen har skickat det till ett förlag.
Nej, jag håller med.
Eller hans förlag.
Ja. Nej, det är du rätt i. Och det säger ju mycket om så här, där är det namnet som avgör mer än...
Visst.
Än själva innehållet kanske.
Ja, och sen är det ju som alltid, som vi sa, subjektivt. Alltså det händer ju hela tiden att det kommer ut böcker som inte får fina recensioner som jag tycker är jättebra. Eller tvärtom så får det fina recensioner som jag tycker är kassa. Liksom. Mm. Det finns så många olika sätt att se på böcker och så många olika människor som läser på olika sätt.
Verkligen.
Jag tänker också på att det är ju svårt att veta hur man ska resonera också när man skriver, alltså väljer vad man ska skriva om och det som förläggarna ofta letar efter. Det här är ju den stora svårigheten. De säger ofta att man har något som känns lite nytt, något fräscht, något annorlunda, något som sticker ut.
Mm.
Men jag vet ju också att det får inte sticka ut hur mycket som helst.
Nej.
Det ska ändå samtidigt gärna vara lite klassiskt.
Mm.
Och jag tror att det man kan tänka om man försöker att kalibrera vad ska jag skriva för att öka mina chanser att bli utgiven, det är att man verkligen ska gräva i sig själv. Vad har jag för unika perspektiv?
Mm.
Vad har jag varit med om som jag kan berätta om som kanske inte andra människor kan berätta om på samma sätt? Vad har jag för erfarenheter?
Mm.
Och att jobba mycket med litterära verktyg. För idag, jag tror att det är en ganska stor andel av alla de här manusen som kommer in, att det är människor som inte har funderat så mycket, utan de har varit sugna på att testa att skriva en bok, de har skrivit att de skickat in.
Mm.
Och om du då jobbar med ditt manus, om du jobbar verkligen med att utveckla intrigen, jobbar med dramaturgin och jobbar med ditt språk, då kan du öka dina chanser enormt mycket.
Mm.
Och att jag är 100% för att man utbildar sig på olika sätt.
Mm.
Att man tar skrivkurser.
Mm.
Och det kan man göra. Det finns ju både man kan betala för, men det finns också många gratiskurser. Det finns ju massor av olika studiefrämjande på universitet och också gratiskurser privat man kan läsa.
Det är så kul också.
Ja, men det är ju. Man behöver utveckla sig, tror jag.
Mm.
Man ska inte tänka att det här är jag nu och nu ska jag skriva en bok och få se om den blir utgiven. Utan du ska hela tiden se hur kan jag bli bättre. Vad kan jag lära mig? Hur kan jag liksom fila på det här manuset så att det blir bättre och bättre och bättre?
Men med det sagt,
ja.
Bra jobbat alla som har fått in era manus till en manushög. För bara att bli klar med manus, det är också en bragd i sig.
Ja, verkligen. Ja, men det är ju ett jätteprojekt. Det är ju många som inte kommer så långt. Mm. Så det ska man vara stolt över.
Mm.
Man ska nog ha olika mål liksom, och verkligen... ge sig själv lite en klapp på axeln för varje steg man tar.
Mm.
Men jag tror att det är så himla viktigt att våga ha testläsare, våga låta andra läsa innan du skickar in. Jag tror att skickar du till ett förlag och säger det här har ingen annan läst.
Mm.
Det är inte något bra.
Nej.
Utan det är bättre att du låter folk läsa. Och som vi pratade tidigare om, är det värt att investera en redaktör eller lektör? Det får man ju själv se vad man har för budget. Liksom. Men kanske första kapitlet då, kan vara värt att låta en redaktör läsa.
Bra tips.
Ja, men det är så viktigt att alla... För att du vet, det är så enormt arbete. Det är så många timmar man lägger.
Mm.
Och att då lägga liksom ett par timmar till på att göra de här extra grejerna som kan lyfta manuset, det är verkligen värt det, tycker jag.
Mm. Ja, du är väl mitt i det just nu, inför ditt boksläpp. Att putsa och fixa.
Ja. Det tar sig liksom, och jag tror att vill du bli utgiven, för som var jag vet inte vad du hade för känsla, det vill jag gärna höra när du skrev liksom ditt första manus, men min känsla var ju att det här ska jag göra, det här är meningen med mitt liv och jag kommer inte sluta förrän jag når fram.
Ja.
Och har man den känslan så tror jag så kommer man till slut, om man har den känslan och är intresserad av att utvecklas och bli bättre, då kommer man till slut bli utgiven.
Mm.
Vad hade du för känsla, vad var din inställning?
Jag tror mer att skrivandet varit en så nödvändig del av mig alltid. Att det var som den här, som jag vet många andra beskriver också, som att det är något som vill ut, som nästan kliar. Och ja. Att jag också hade bestämt att jag skulle skriva en roman innan jag fyllde 30.
Ja.
Sen har jag nog inte haft det där självklara drivet som du har, att du sätter ett mål, hit ska jag ska kunna leva på det här, jag ska, det här ska vara min sysselsättning, utan jag är nog mer ja, men lite den här ångest, eufori tillståndet att jag velar alltid kring huruvida jag är ämnad för det här eller inte, för att det är ju skrivandet för skrivandets skull, det kommer jag aldrig överge, men att det ska möta en läsare är ju en prövning varje gång. Och lustfyllt, men också jättejobbigt. Så jag vet faktiskt inte. Jag tvivlar varannan vecka, så tänker jag att nu jävlar, snart så kommer jag ha vad som Frida, skriva en bok om året och kunna hantera det mer som ett jobb. Men varannan vecka är tvärtom. Att jag klarar nästan inte av tanken på att fullfölja ens.
Nej.
Men så får det ju vara. Så länge jag kommer ur det och skriver klart, tänker jag, så gör ingenting. Och sen kanske jag faktiskt inte behöver vara heltidsförfattare, även om jag kan. Och det ska vi också hinna prata om i det här avsnittet. Att försörja sig på skrivandet.
Ja, men vet du vad jag tänker? Nu har vi pratat så länge, så jag tror att vi får spara ett par saker till nästa avsnitt.
Ooh, en cliffhanger!
Jag tänkte att vi ska prata om nästa avsnitt. Prata lite om det här med hybridförlag och egenskrivning, hur man ska se på det. Hur det går till om man kan försörja sig. Då ska man tänka om man får ett erbjudande från ett förlag. Och också prata lite om det här med agenter.
Oh, spännande. Men då så. Då sparar vi det. Nu har vi ju babblat på i 45 minuter som vi brukar lyckas med. Ganska enkelt.
Det brukar bli så när vi pratar. Men jag hoppas ju verkligen att alla ni som lyssnar känner att ni har fått något matnyttigt här. Fått lite tips hur ni ska tänka och också hur man ska förhålla sig. För som sagt, det är ju alltid så när man skriver. Men det är ju en del av en själv som man lägger fram på ett litet bak till någon annan.
Mm.
Och man är ju väldigt sårbar, så det är en otroligt jobbig situation.
Ja, lite som att söka jobb. Det är ju det du gör på sätt och vis. Du söker jobb som författare. Ja. Här har ni min svårt framfödda bebis. Ja. Och så bara kastas det ut med badvattnet nästan alla gånger i början. Men då är det bara att köra på. Och tro på sig själv och veta att det kan vara enskilda personer som får spela Gud i ditt liv. Och det betyder inte att din text inte har ett värde.
Verkligen inte. Och att det inte har potential att bli någonting längre fram.
Mm. Fint. Ja, men har ni frågor och tankar så får ni gärna skriva DMs till oss på Instagram. Och så ses vi ju igen om ett par veckor då, Frida. Eller hörs kanske snarare.
Det gör vi. Vi hörs. Vi hörs i nästa avsnitt. Så häng med då allihop.
Fint att prata med dig som vanligt.
Detsamma. Hej då, Agnes.
Ciao, ciao.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.